السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، wir befinden uns nun, mashallah, in den besten Monaten av året, månaden Ramadan. Och det är också, som vi har sagt så många gånger, Shahrul Quran, månaden av Koranen. Månaden där man ska lägga extra mycket vikt på denna välsignade bok. Och därför så har vi idag valt att ämnet ska vara just förklaring på några vackra verser från denna ärade bok. Och de verserna vi har valt är Surat al-Jum'ah. Surat al-Jum'ah, som då är kapitlet som handlar om fredagen. Och den handlar ju om andra saker också. Så många kapitel i Koranen har ett namn för en viss berättelse som händer eller som berättas i den suran. Men suran kan också handla om andra saker. Och Surat al-Jum'ah kallas också för, eller är en av de sura som är från al-Musabbihat. En av de sura som börjar med Yusabbihullah. Subbihisma rabbika al-a'la och så vidare. Det finns ett antal sura i Koranen som börjar just med tesbih på Allah subhanahu wa ta'ala. Och dessa sur kallas för al-Musabbihat, som det har nämnts i en sahih hadith i Tirmidhi. Att profeten a.s. brukade läsa dessa sura innan han gick och la sig. Och det har också nämnts från Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam brukade läsa Surat al-Jum'ah och Surat al-Munafiqun under fredagsbönen. Yani under fredagsbönen när han då läste gjorde Salat al-Jum'ah, så läste han dessa två sura. Nah. Och låt oss då börja gå igenom dessa verser. Vi kommer idag läsa från Tafsir ibn Kathir, som är en av de kändaste och bästa tafsirböckerna som finns. Ja, måste bara fixa en sak här på mobilen. Det är en app på i bakgrunden som spelar Koran. Det skulle inte vara. Nu ska det vara fixat. Ja. Så vi kommer då bihawlillah ta'ala att läsa från surat, eller från tafsir Ibn Kathir, som är en av de kändaste tafsir som finns. Och vi kommer förkorta lite grann och även nämna lite fawaid från tafsir Sa'di rahimahumullah jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala säger här: يُسَبِّحُ اللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. Att allt som finns i himlarna och på jorden prisar Allah. الْمَلِك, konungen, الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. Ibn Kathir säger här att Allah subhanahu wa ta'ala berättar att allt som finns i himlarna och allt som finns på jorden, allt från skapelsen, vare sig det är med liv eller utan liv, prisar Allah subhanahu wa ta'ala. Som Allah har sagt, wa in min shay illa yusabbihu bihamdi. Att det finns ingenting förutom att den lovprisar Allah. Och Allah beskriver sig själv och säger al-Malik al-Quddus. Al-Malik, som då betyder konungen. Och han säger här, ägaren av himlarna och jorden, den som bestämmer med sin vishet vad han vill där i. El-Quddus, den som är fri från alla brister, den som har de vackraste och perfektaste egenskaper. El-Aziz el-Hakim, och dessa två namn har vi förklarat tidigare. El-Aziz betyder den mäktigaste, el-Hakim den vise. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasula رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Det är han som sände sitt sändebud bland al-ummiyin, bland de olärda. Och det här betyder i denna vers araberna. Ett sändebud från dem. Han läser för dem verserna. Han renar dem och han lär dem boken och visheten då de tidigare var i klar och tydlig villfarelse. Här säger Ibn Kathir att det var han som sände sitt sändebud bland al-ummiyun. Och al-ummiyun är al-arab. Det är araberna. Som var kända för att de var inte speciellt utbildade. De läste inte och skrev inte. Allah subhanahu wa ta'ala nämner ju i den här versen att han sände sitt sändebud till al-ummiyin, till araberna. Betyder det att han inte sändes till någon annan? Eller hur? En fråga som är värt att ställa. Varför särskiljer alla araberna då profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam sändes till hela mänskligheten? Jo, Allah särskiljer här araberna med att det är en väldigt stor gåva till dem att det sista sändebudet skulle vara just från dem. Som Allah också säger: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Människor, eller säg, ja Muhammed, människor, jag är Allahs sändebud som sändes till er allihopa. Och Allah säger också om Koranen: لِأُنْذِرَ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ. För att varna er och de som den kommer att nå. Koranen varnar vem? Araberna som de, er och den som de kommer, den som den kommer att nå. Det vill säga alla människor. Ja. Och så säger Ibn Kathir till de andra verser som också bevisar att profeten a.s. sändes till hela mänskligheten. Vare sig de var röda eller svarta. Och vi har nämnt detta tidigare i tafsir. Och sen så säger Ibn Kathir, han har ett väldigt vackert stycke här. Då han säger att den här versen är en misstag. En, vad kan man säga, besvaran på profeten Ibrahims dua till Allah subhanahu wa ta'ala. Då han bad för folket i Mekka att Allah skulle skicka till dem ett sändebud från dem. Som skulle läsa för dem hans verser och han skulle rena dem och lära dem boken och visheten. Så Allah subhanahu wa ta'ala wa lahu alhamdu wal minna, till honom tillhör all pris och all tack, sände då detta sändebud ala fatratin mina rusul, efter ett långt uppehåll av profeter. Och låt oss gå tillbaka här. I surat al-Baqarah och i surat Ibrahim så finner vi att Allah subhanahu wa ta'ala nämner från Ibrahim alayhi salam att han åkallar Allah, att Allah ska skicka ett sändebud från dem, yani från araberna, som ska rena dem och lära dem boken och visheten. Så Allah subhanahu wa ta'ala besvarade profeten Ibrahims dua efter en lång period och valde att denna profet skulle då vara den sista profeten, mashallah, som också härstammar från profeten Ibrahim alayhi salatu wassalam. Och han säger Ibn Kathir att Allah sände honom efter ett långt uppehåll av sändebud, när vägen av sanning hade suddats bort och folks behovet av ett sändebud var otroligt stort, och Allah subhanahu wa ta'ala hade ett hat för folket på jorden, vare sig de var araber eller icke-araber, förutom ett litet antal från Ahlul Kitab som fortfarande följde Isa alayhi salatu wassalam. Hur långt var det mellan Muhammed alayhi salatu wassalam och profeten Jesus, som var den näst sista profeten? Hur många år ungefär? Ja? Ungefär 600 år. En väldigt lång period. Och under de här 600 åren så hade ju folk ändrat på religionen och gått vilse. Som han säger här, att araberna, de höll fast I grunden vid profeten Ibrahims religion. I grunden så höll de fast vid profeten Ibrahims religion alaihi salatu wassalam. Men de ändrade på religionen. Och de bytte ut tauhid mot kyrk. Och övertygelse mot tvivel. Och innoverade saker i religionen som Allah inte tillåtit. I araberna i Mekka var egentligen på profeten Ibrahims religion. Det var han som byggde Kaaba. Och det var han som då kallade folket till tauhid, att endast dyrka Allah. Men vad hände? Efter en lång period så gick folket vilse. Och de började tillbe statyer och andra vid Allahs sida. Och han säger att samma sak gällde då också Ahlul Kitab. Innan profeten Muhammeds ankomst alaihi salatu wassalam. De hade också ändrat i deras böcker, förvanskat, tagit bort och lagt till saker. Och de hade också då förvrängt Allahs budskap. Så Allah skickade profeten Muhammed salawatullahi wa salamu alayh med bishar'in azim, med en enorm religion. Kamil, shamil, ljami'il khalq. En religion som är omfattande och som är för hela mänskligheten. Fihi hidayatuhum. I denna religion finns deras vägledning. Och ett förtydligande av allt som människan behöver. Allt i deras världsliga liv och allt de behöver veta om deras kommande liv. Och Koranen och denna religion kallar till allting som för dem närmare paradiset. Och allting som för dem närmare Allahs välbehag. Och den förbjuder dem från allting som för dem närmare elden och Allahs vrede. Och denna Koran och uppenbarelse är också en hakim fasil. Ett klart och tydligt åtskiljare mellan falskhet och felaktiga saker och tvivel. Och denna religion är också ett förtydligande om allting i grunden och förgreningarna av det som man behöver känna till. Ja. Och han säger också sen att allting vackert som Allah subhanahu wa ta'ala tidigare uppenbarat, uppenbarade han också för profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Plus att han fick saker i uppenbarelsen som ingen annan från skapelsen fått före honom. Och ingen annan heller kommer att få efter honom. Fasalawatullahi wa salamu alaihi ila yawmiddin. Ja. Väldigt, väldigt vackert uttalande om, mashallah, den otroliga gåva att Allah subhanahu wa ta'ala skickade oss denna bok och sände till oss profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och det är viktigt att förstå sig på i människornas tillstånd, hur de var. Att redan på Jesus tid så var det inte ens många som ville följa honom. Judarna som skulle tro på honom förnekade honom, förutom ett fåtal. Och sen de som följde Jesus, vad hände när Allah subhanahu wa ta'ala tog upp honom? De delades i olika grupperingar. De som hittade på att han var Guds son, de som hittade på att han var Gud själv, och sen de som var på sanningen och sa att han var en profet. Och de här människorna som sa att han var profet, de var ju muslimer. Och de blev förföljda. Och man försökte döda dem. Tills nästan ingen fanns kvar. Precis innan Allah subhanahu wa ta'ala skickade profeten Muhammad alaihissalam. Där finner vi också berättelsen om Salman al-Farisi. Kommer ni ihåg den? Hur han går runt till de här prästerna. Och när den ena dör, han säger, gå till, det finns en man där borta som är på sanningen. Han går till honom och lär sig av honom, han dör. Och han säger, gå till en annan, jag känner ingen annan på jorden som är på det som du och jag är på. Ingen annan på hela jorden som följer Jesus sanna religion. Tills det att han också dog. Men innan han dog, så berättade han att det skulle komma en till profet. Och berättade vart han skulle komma. Och det var i Medina. Så Salman begav sig dit. Och där fann han också profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Så hela jorden var i mörker. Hela jorden var vilse. Tills det att Allah subhanahu wa ta'ala fullbordade sin nåd. Och skickade denna profet alaihi salam. Med denna fullbordade religion. Som han säger fullbordad. Som passar hela mänskligheten. Passar alla människor. Och passar alla tider fram till domedagen. Alhamdulillah. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Och också ett annat folk. Ja, i uppenbarelsen kom också till andra folk som än inte anslutit sig till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam eller till de troende. Och Allah, han är al-Aziz al-Hakim. Naam. Han nämner Ibn Kathir från Abu Huraira radiyallahu anhu, då han sa: vi satt en gång tillsammans med profeten sallallahu alaihi wasallam då Allah uppenbarade surat al-Jum'ah. Och så frågade sahaba om den här versen: vilka är de här människorna som fortfarande inte har anslutit sig? Och då så sa de: ja Rasulullah, vem är de? Tre gånger frågade de. Och då så sa de att bland oss fanns Salman al-Farisi. Så Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sin hand på Salman och han sa att om en iman, om tron skulle vara på Thuraya, på en avlägsen stjärna, lanalahu rijalun aw rajulun min haula'i, så skulle folk från dessa eller från honom nå denna stjärna. Yani, vad som menas med versen är de som honom, persierna. Farisi, han var pers. Och vissa av salaf säger också här romarna, de som då var kristna. Så den här versen betyder att det fanns då de som fortfarande inte hade anslutit sig till islam. Det kan betyda de som inte fortfarande yani hade fått budskapet. Yani dhalika zaman, de som fortfarande inte levde på den tiden, skulle komma i framtiden att ansluta sig till islam. Vilket de också gjorde, mashallah. Persierna och många av europeerna, de kristna, anslöt sig till islam. Och på den tiden Rom, det var ju Istanbul och Turkiet, och det var också Levanten, vad heter det, Sham. Alla de här platserna var de kristnas, och Egypten också, som sedan öppnades och erövrades av muslimerna, och folket accepterade islam i stora mängder. Alhamdulillah. Det var Imam Ahmed, tror jag, som sa: om det inte vore för denna profet så skulle vi fortfarande dyrka elden. Om det inte vore för Muhammad alayhi salam så skulle folket vara vilse. Mashallah. Allah azza wa jall vägledde oss med honom alayhi salatu wassalam. Versen kan också betyda att det finns de som inte har anslutit sig eller kommer att uppnå samma status som sahaba. Att de har den högsta och bästa av status, och det kommer att komma folk efter som inte kommer att kunna uppnå samma höga status. No. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Att det här är Allahs fadl, Allahs nåd, som han ger till vem han vill. Och Allah äger sannoliken all fadl, eller han är den som har den enorma fadl. Han har allting gott i sin hand. MashaAllah. Här säger Ibn Kathir: att det som Allah subhanahu wa ta'ala gav till Muhammed sallallahu alaihi wasallam av profetskapet är någonting otroligt stort. Och det som han också särskilde detta samfund med då han sände profeten alaihi salam till dem. Den här versen visar då att Allahs fadl, Allahs nåd är enorm över profeten Muhammed alaihi salam och också över alla de som följer honom. Ey wallahi, den största gåvan och den största fadl är att Allah har gett oss denna religion. Så man ska ständigt tacka Allah subhanahu wa ta'ala för dessa gåvor. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Liknelsen av de som anförtroddes ett taurat, toran, och sedan inte förmådde att bära den. De tog inte det ansvaret de skulle ta. Är som liknelsen av en åsna som bär på skrifter. Och vilken ond liknelse av ett folk som förnekade Allahs verser, och Allah vägleder inte ett orättvist folk. Här säger Allah subhanahu wa ta'ala, och som Ibn Kathir säger, klandrar el-Yahud, klandrar judarna, de av judarna som inte tog religionen på allvar. De fick ett Taurat, denna bok som var fylld med ljus och vägledning. Och de fick då ansvaret att bära denna bok. Och att bära boken betyder inte att hålla den i handen, utan det betyder att ta ansvaret för denna bok. Att förvalta det här, denna uppenbarelse, att praktisera den, att förmedla den vidare, att lära sig denna uppenbarelse. Och han säger här, وَحَمْلُهَا لِلْعَمَلِ بِهَا, att de fick boken för att agera på boken. Men de agerade inte på boken. Och liknelsen av dem är som liknelsen av en åsna som bär på skriften. Han ser en åsna som bär på böcker. Han vet inte vad som finns i böckerna. Han bär dem bara som metaforiskt, utan att veta vad som finns där i. Och samma sak är det med dessa människor. De bär på boken som de hade fått. De har lärt sig dess ord, och de förstår sig inte på dess ord, och de praktiserar inte heller dess innebörd, utan de awwalu, de förändrade dess betydelse och förvanskade den och ändrade på den. Så de är värre än åsnan som bär på böcker. För åsnan har ingen förståelse, men dessa människor har en förståelse som de inte använder. Och därför säger Allah i en annan vers, ulaika kal an'am bal hum adall, att de är som boskap, nej, de är ännu mer vilse. Ulaika humul ghafilun. Så här finns en viktig påminnelse. När Allah subhanahu wa ta'ala nämner de fel som folk innan oss gjorde, el-Yahud, wal-Nasara, wal-Mushrikin, alla de som levde för oss, Allah nämner deras egenskaper, hur de halkade och vad de gjorde för fel, och Allah kritiserar deras fel. Då ska man som muslim inte vara naiv och tänka att det här handlar om dem och inte om oss. Nej. Alla dessa tillrättavisningar i Koranen är också en tankeställare för oss, att vi ska inte göra samma fel som de gjorde. För om vi gör det, då är vi som dem. Vad är skillnaden? Om vi får Koranen och inte praktiserar den, och vi lär oss Koranen utan till, men vi praktiserar inte Koranen, då är vi också som åsnor som bär på burken. Förstår ni? Så man ska inte tänka att det här handlar om judar och kristna. Nej, det här är också till oss. De muslimer som lär sig Koranen, läser Koranen, men inte praktiserar Koranen, de har också en del av denna ay, och kan också falla in under denna liknelse. Subhanallah, wa ala khidos. Så väldigt viktigt, mina bröder och systrar. Islam är inte en religion där man bara ska vara ytlig. Man ska bara lära sig. Man är muslim till namnet. Vi har en vacker bok, mashallah, den bästa boken. Vi lär våra barn Koranen. Men vart är gärningarna? Och det här är som många av oss saknar dem i den muslimska världen. Vi kommer till vissa länder, mashallah, de läser Koranen perfekt. Yani, inte ett fel. Men när det kommer sen till mu'amalat, till akhlaq, hur man handlar, hur man behandlar varandra, så finner man totala motsatsen. Och det är sorgligt, wallah. Det var inte därför alla uppenbarade Koranen. Koranen kom för att vi ska praktisera. Och vi ska inte vara som de människorna som bär på Koranen utan att veta vad vi bär på. Så man ska lära sig den och man ska praktisera. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. قُلْ, say Muhammad till folket, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا, say Muhammad till judarna, om ni påstår att ni är Allahs awliya, Allahs nära vänner eller under Allahs beskydd, Och endast ni, ingen annan av människor, önska då döden om ni är sanningsenliga. Men de kommer aldrig att önska döden på grund av de gärningar som de har gjort. Och Allah är allvetande om vad de orättvisa människorna gör. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala denna utmaning. Ibn Kathir säger att säg till dessa människor, om ni tror att ni är på den rätta vägledningen och att Muhammed och att hans sahaba är vilse, åkalla då döden över den gruppen som har fel. Och det här kallas för en mubahala. Att låt oss utmana. Ni säger att ni har rätt och att vi är vilse. Att våran profet är falsk och våran bok är fel och ni är på den rätta vägen. Okej, låt oss ställa oss inför Allah subhanahu wa ta'ala. Båda två. Och vi åkallar Allah att den gruppen som har fel ska dö. Må Allah ta deras liv. Ja? Aldrig kommer de att anta denna utmaning. För de vet att de har fel. Och de vet att ni har rätt. Subhanallah. Och liknande versen nämns också i surat al-Baqarah. Nej. Det nämns också i Sahih Bukhari och Musnad Imam Ahmed från Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Där han sa att Abu Jahl, må Allah förbanna honom, sa att om jag ser Muhammed vid Kaaba så ska jag gå till honom och jag ska trycka ner hans nacke. Alltså jag ska typ sätta foten på hans nacke. Och då så säger sändebudet alaihi salatu wassalam, om han skulle göra detta så skulle änglarna ta honom, slita bort honom framför folk. Och om judarna hade önskat döden så skulle Allah ta deras liv. Och Allah skulle visa dem deras plats i elden. Och om de som gick ut, eller om någon skulle acceptera denna utmaning mot profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, så skulle de komma hem och finna att deras barn och familjer har dött. Al-Mubahala, som också nämns i surat Ala Imran, att om folket av boken kommer att tjafsa med dig, så säger Allah subhanahu wa ta'ala, låt oss då kalla på våra barn. Mina, våra barn, era barn. Våra kvinnor, era kvinnor. Och oss själva. Och sen låt oss anta denna utmaning och åkalla Allahs förbannelse över lögnerna. Om de skulle acceptera detta och göra denna utmaning, så skulle de finna när de kom hem att deras fru och barn hade dött. Men de vågade inte acceptera denna utmaning. Så säger Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Säg, Muhammed, till dessa människor, döden som ni försöker att fly ifrån, den kommer att hinna ifatt er, och sen kommer ni att föras tillbaka till han som känner till det som är öppet och det som är dolt, och han kommer att berätta för er vad ni tidigare har gjort. Allah subhanahu wa ta'ala beskriver också dessa människor med att de försöker att fly från döden. De älskar livet mer än allting. Och de försöker att fly från döden. Subhanallah. Döden som är ett faktum som ingen människa kan fly ifrån. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Varje själ ska få smaka på döden. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger också, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ. Ingen människa före dig Muhammad har fått evigt liv. Varje människa kommer att dö. Så det går inte att fly från döden. Aynama takunu yudrikukum al-maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Vart ni än är så kommer döden att komma till er även om ni skulle vara i höga eller instängda torn. Döden kommer att komma. Man kan inte fly från döden. Har vi inte sett det? Folk som har alla förutsättningar, alla pengar, och de bor i värsta forten och de har livvakter, men de kan dö av minsta lilla sak, eller hur? Hjärtat stannar. Kommer en mygga och biter dem, de får malaria och dör. Eller någonting sånt som han alla. Det går inte att fly från döden. Det som är skrivet är skrivet. Ja. Och sen när vi dör, vad händer då? Då förs vi tillbaka till Allah Azza wa Jal. Och han kommer att berätta för oss vad vi gjorde i detta liv. Allting känner han till. Det som vi gjorde öppet och det som vi hade dolt inom oss. Allting kommer att läggas fram på domedagen. Sen säger Allah Azza wa Jal: Ya ayyuhal ladhina amanu idha nudia lissalati min yawmil jum'ah fas'au ila dhikrillah wadharul bay' dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Troende, om det kallas till bönen på fredagen, så skynda er till att minnas Allah och lämna all form av handel. Detta är bättre för er om ni bara visste. Ja. Här i dessa sista verser så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att börja prata om fredagen, el-jumma, som är veckans bästa dag. Och den kallas också för någonting annat. Vad kallas den för? Ja? Eid. Lilla Eid, precis. Som du har nämnt i en hadith att det är också en Eid. Och Ibn Kathir säger att den kallades för fredagen för att den enar folk. Al-jum'a li'annaha mushtaqqatun min al-jam'. Det som på arabiska betyder att ena, förena. För folket av islam samlas varje vecka i de stora moskéerna. Vad är det som händer? Varje fredag så samlas alla moskéer. Till exempel här i Tensta. Alla muslimer kommer hit. Eller om vi skulle ha en ännu större moské skulle alla komma dit. Nu splittras de i små moskéer. Men generellt så samlas muslimerna under den här bönen. Och han säger också att det var också under denna dag som Allah subhanahu wa ta'ala fullbordade skapelsen. För det är den sjätte dagen av de sex dagarna då Allah subhanahu wa ta'ala skapade himlarna och jorden. Och det var på fredagen som Allah skapade Adam. På fredagen som han fick gå in i paradiset. Och på fredagen han togs ut därifrån. Och domedagen kommer också att infalla på en fredag. Och under fredagen finns en timme. Om man åkallar Allah denna timme så kommer man att få det goda som man ber om. Som det har nämnts i de autentiska haditherna. Så mashallah, Jumma är en väldigt, väldigt speciell dag. Den bästa dagen. Han nämner också här att fredagen på gammal arabiska brukade kallas för Yawm al-Uruba. Dagen av al-Uruba al-Uruba. Och det har också berättats autentiskt att samfunden före oss blev beordrade med att särskilja den här dagen. Men de avvek och valde istället andra dagar. Judarna valde lördagen. Den dagen då ingenting skapades. Och de kristna valde söndagen. Den dagen då skapelsen påbörjades. Och Allah subhanahu wa ta'ala valde fredagen för denna umma. Den dagen då han då fullbordade skapelsen. Som det har berättats i Bukhari och i Muslim. Och han nämner sen den här hadithen att profeten sallallahu alaihi wasallam sa att Allah vilseledde dem före oss från fredagen. Det vill säga att de valde en annan dag. De valde lördag eller söndag och så vidare. Judarna valde lördagen. Nasara, de kristna valde söndagen. Faja Allahu bina fahadana liyawm al-jumma. Så Allah tog sen fram oss och vägledde oss till den här dagen. Ja. Så han säger sen att de kommer också sen att följa oss på domedagen. Vi är de sista i detta liv, men vi är de första på domedagen. De första som det kommer att dömas mellan på domedagen. Den här umman, vi är akhiren umman. Eller hur? Adam hade en umma, ett samfund. Troende som var med honom. Nuh a.s. hade ett samfund. Mosa hade ett samfund, Ibrahim hade ett samfund. Alla dessa kommer att återuppstå och vara med deras profeter på domedagen. Vi är det sista samfundet i denna dunja. Men vi kommer att hamna först på domedagen. Den första som Allah kommer att döma mellan på domedagen. Och så säger Ibn Kathir att Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat de troende att samlas för att dyrka honom under denna dag. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. Troende, om det kallas till bönen under fredagen, så skynda er till att minnas Allah. Och ordet här, fas'au, som egentligen på arabiska betyder att skynda sig. Och det var det jag översatte det till. Men i den här versen betyder det någonting annat. As-sa'i betyder i den här versen inte att springa eller att skynda sig till fredagsbönen. Utan han säger här, uqsudu wa'amadu. Ihtemmu fi masirikum ilayha. Yani, lägg mycket vikt och betona att ta er till fredagsbön. Yani, använd alla möjliga medel och lägg mycket vikt och låt det vara någonting jättestort hos er att ta er till fredagsbönen. Så att det betyder då här att yani, göra det man kan för att ta sig till fredagsbönen. Och det betyder inte att gå snabbt, säger Ibn Kathir. Då Allah subhanahu wa ta'ala också säger وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَ وَسَعَلَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنَ. Att de som strävar efter nästa liv وَسَعَلَهَا سَعْيَهَا. Och de, samma ord, yani, سَعْيَ, de skyndar sig. Men det betyder här att de kämpar för nästa liv. Så ordet سَعْي i dessa verser betyder att kämpa och göra det som krävs för att nå detta mål. Men att gå snabbt till bönen är någonting som har förbjudits av profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, som det har nämnts i Bukhari och i Muslim. Då det berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: om ni hör al-iqama, kallet till bönen, så gå till bönen. Wa alaykum as-sakina wal-waqar. Och gå fridfullt och lugnt. وَلَا تُسْرِعُوا. Och stressa inte. Det ni hinner med från bönen, ber ni, och det ni missar, tar ni igen. Och denna hadith finns i Bukhari. Så man ska inte skynda sig och stressa till bönen. Och det här är fel ibland. Man ser folk, gärna på riktigt, springa till salat. Springa för att hinna med rukå till exempel. Det är inte tillåtet. Du ska gå. Även om det innebär att du kommer för sent. Du ber det du hinner och tar igen det du har missat. Har du missat bönen helt och hållet? Du ber bönen själv eller tillsammans med någon annan i moskén. Men spring inte till bönen. För då kommer du att komma andfådd till bönen. Vilket då också minskar din inlevelse och khushu. Allah subhanahu wa ta'ala säger också en annan sak här, att om det kallas till bönen på fredagen, så skynda er till dhikrillah, skynda er till påminnelsen om Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kallar här salat al-jum'a och khutbat al-jum'a för dhikrullah, påminnelsen om Allah subhanahu wa ta'ala. Och här finner vi en jätteviktig lärdom. Och det är att fredagsbönen ska handla om Allah. Ska handla om islam. Det ska vara Koran och hadithen. Tyvärr idag många moskéer, Allah al-musta'an, när du går dit, det är som att du sätter på Al-Jazeera. Akhbar. Vad som händer i världen. Vad olika politiker säger. Och så vidare. Allah, och sen ska han komma med sin tahlil. Med sin förklaring. Sin politiska analys av läget i världen och så vidare. Och du går därifrån och kanske till och med har fått svagare iman än vad du hade innan. Som handlar om muslimerna. Vissa muslimer studerar inte islam. De tar inte upp en bok, läser ingen bok. De söker inte kunskap. Den enda chansen imamerna har att lära folket islam kanske är under fredagsbönen. Och det går, mashallah. Varje vecka, en halvtimme till exempel, vi kan lära dem. Tauhid, vi kan lära dem wudu, vi kan lära dem salah, vi kan varna dem för synder, vi kan varna dem för kyrk och bidda och så vidare. Ta tillfället i akt och lär muslimerna deras religion. Och de här problemen som finns i världen, nämn, de finns. Men lösningen på dem är vad? Det är inte att veta vad som händer i världen. Lösningen är att veta Allahs lösning på dessa problem. Så vi måste få folket tillbaka till islam, och då inshallah löser sig muslimernas problem i världen. Så att de hänger ihop. Og vi skal ikke legge størst fokus på nyheter. Det størst fokus på muslimernes situasjon. Og den krever at de vender seg tilbake til Allah subhanahu wa ta'ala. Nam. Han sier også sen, Ibn Kathir, at det rekommenderat for den som skal bege sig til fredagsbønnen at göra russel. Att ta det här badet eller duschen innan man går till fredagsbön. Som det har berättats i Bukhari och i Muslim från profeten sallallahu alaihi wasallam att om någon av er ska till fredagsbönen följaktasil, så låt honom duscha eller bada. Och det är det här rituella badet och hela man blöter ner hela kroppen. Man gör wudu först och blöter ner hela kroppen. Och profeten sallallahu alaihi wasallam sa också ghuslu yawm al-jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Att duscha eller bada på fredagen är obligatoriskt för varje könsmogen person. Och han sa också det är en skyldighet för varje muslim att duscha eller bada var sjunde dag, att tvätta kroppen och huvudet. Och i vissa hadither att det här ska vara på fredagen. Så minst en gång i veckan måste man duscha och tvätta sig. Mashallah, det var för 1400 år sedan. Och vi har för några hundra år sedan franska kungar och så vidare berättas att de knappt duschade en enda gång i hela sitt liv. Ja, det gick år och år och år utan att de duschade. Det var bara man satte på sig smink och så vidare. Subhanallah. Alhamdulillah, islam, mashallah, en religion som lär oss renlighet. Att duscha, tvätta sig, wudu fem gånger om dagen, borsta tänderna, skölja näsan, skölja munnen. Mashallah. En religion av renlighet. Alhamdulillah. Det har också berättats från Abu Huraira radiallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: personen som gör ghusl på fredagen, gör ghusl för janaba, kanske tvättar sig om man är i det stora orena tillståndet, och sen beger sig ut till fredagsbönen, alltså han kommer tidigt, då får han belöningen som att han slaktade en kamel och så skänkte kamelen till fattiga. Och den som går ut efter honom den andra timmen får belöningen av att han slaktade en ko. Och den som går den andra timmen, alltså efter honom, får belöningen av att han slaktade en kabsh, en stor tacka. Och den som går efter honom får belöningen av att han slaktade en kyckling. Och den personen som går i den femte timmen får belöningen av att han skänkte ett ägg. Och sen när imamen kommer för att hålla khutban, så går änglarna in för att lyssna på påminnelsen. Det vill säga att ju tidigare man går till fredagsbönen, ju bättre är det. Ju mer belöning får man. Och när du kommer till moskén så står änglarna vid porten med sina böcker för att skriva vem som kommer. Och den som kommer först och tidigast får den här stora belöningen. Mera belöning. Tills den sista personen han får mindre belöning. Och när imamen börjar khutban, då slutar de att skriva och går in och lyssnar på khutban. Mashallah. Så det gäller att man försöker komma tidigt till fredagsbönen. Det har också berättats i hadithen här som Ibn Kathir nämner. Att göra ghusl på jumma är wajib för varje mogen person. Och att använda siwak och att använda sin familjs parfym. Och han nämner också en liknande hadith där profeten alaihissalam sa att den som gör ghusl på fredagen och sen använder familjens parfym om han har och sätter på sig sina bästa kläder och sen går ut från hemmet tills han kommer till moskén och ber det som han kan be utan att störa någon och sen sitter tyst tills imamen kommer och ber, kommer att bli förlåten för synderna som skedde under hela veckan från förra jumma till denna jumma. Mashallah. Så vad gör man? Man duschar hemma, parfym, kammar håret, borstar tänderna och går tidigt till moskén. Och när man kommer till moskén stör man inte heller folk. Som vissa av dem envisas med att komma sent men sitta långt fram. Nej, vill du sitta långt fram, kom tidigt. Kom inte sent och sen gå över folk, snackar och flytta på folk och så vidare. Det här är inte tillåtet. När profeten såg en man göra så här, han sa: Ijlis, sitt, du har stört folk. Kom inte sent och börja sära på folk, utan sätt dig Der det finns en plats långt bak. Taib. Så gör man detta och sitter tyst så blir man inshallah förlåten för hela veckans synd. Det är också rekommenderat som vi sa att ha fina kläder. Han nämner en hadith från Abi Dawud där Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu sa att han hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: varför kan folk inte köpa två thobs? En att ha på jum'a och en att ha under andra tillfällen. Så att det är rekommenderat att ha en fin thob som man har vid jum'a, idbönen till exempel. Vid fina tillfällen. Inshallah, ska ni ha den? Ibn Allah ta'ala. Och Sheikh Albani nämner att hadithen är sahih. Naam. Tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala säger då här i den här versen: idha nudiya lis-salah, om det kallas till fredagsbönen. Och Ibn Kathir säger här att vad som menas med idha nudiya är den andra adhan. Den andra adhan som egentligen var den enda adhan som fanns på profetens tid sallallahu alaihi wasallam. Och det var den adhan som man gjorde när imamen kom. Då gör man en adhan. Det är då det är wajib att gå till fredagsbön. Och det är då det blir haram att göra handel, arbeta och andra saker. Vad beträffar den första adhan som Uthman radiyallahu anhu gjorde, den gjorde han, som Ibn Kathir säger, när folket i Medina blev många. Och vet om staden är liten, du gör adhan, det går 2 minuter, du är i moskén. Nej, Medina blev stort. Det kanske skulle ta längre tid att ta sig till moskén. Så att folk skulle förbereda sig. Därför gjorde han den första adhan. Och den kanske han gjorde en längre stund innan den, då att imamen kom till moskén. Så att folk skulle hinna gå hem och förbereda sig och gå till moskén. Så vad som menas med den här versen i den nudia, det är den andra adhan. Den som är när jum'an börjar. Han nämner också här: vem är det då som ska gå till fredagsbönen? För att gå till fredagsbönen är ju obligatoriskt. Men vem? Han säger det är de som är ahrar, fria. Och det är män. Alltså kvinnor behöver inte gå. Och barn behöver inte heller gå. Och inte heller personer som är resande eller sjuk. Och de som har liknande ursäkter. Som det är känt i böckerna som handlar om detta. Så är man en man, man är könsmogen och man är frisk och man är bofast, så måste man gå till fredagsbönen. Wajib. Och profeten sallallahu alaihi wasallam varnade de som inte gör det. Och han sa att den som lämnar 3 fredagar kommer Allah att försegla hans hjärta. Allah kommer att försegla hans hjärta. Och i vissa hadither han kommer få som en hycklares egenskapen över sitt hjärta. Så väldigt, väldigt allvarligt att inte närvara på fredagsbönen. Allah säger också här: وَذَرُوا الْبَيْءِ, och lämna all form av handel. Skynda er, alltså gör det ni kan för att ta er till fredagsbönen. Och lämna all form av handel. Och då säger Ibn Kathir att ta er till att minnas Allah och lämna all form av handel när det kallas till bönen. Och därför säger han att de lärda är överens att det är haram att göra handel efter den andra adhan på fredagen. Ijma på den här frågan. Att det är haram att göra handel efter den andra adhan på fredagen. Och då självklart för den som är skyldig att gå till fredagen. Om det är en kvinna till exempel, så får hon göra handel. Men om det är en man, så blir det då haram. Till exempel i Sverige, det är 1 fredagen. Det är haram att göra handel den tiden. Personer som står och säljer och köper, pengarna han tjänar är haram. Den som jobbar och får lön den här timmen, lönen är haram. Det är inte tillåtet. Man måste lämna allting och gå till fredagsbönen. Måste, wajib. Och det är inte en ursäkt att man gör handel och så vidare. Har du ett café, restaurang eller någonting, stäng. Eller hämta en person som inte behöver gå och göra fredagsbönen, som kan jobba istället. Då är det tillåtet, men annars så måste man stänga ner och gå till fredagsbön. Alhamdulillah, som det är i muslimska länder. Det är inte så svårt. Klockan 12, sätt en skylt. Stängt, åter klockan 2. Alhamdulillah. Men ni kommer att höra sen någonting intressant, inshallah och ta'ala. Vad man kan få i belöning om man gör detta enligt vissa av sälf. Allah säger sen att man ska lämna handel. Detta är bättre för er om ni bara visste. Ej, lämna handel och vänd er till att minnas Allah till bönen. Det här är bättre för er i dunya och i akhira om ni bara visste. Och då säger Imam Sa'di här, folk som sysslar med handel, de får ju för sig att de förlorar pengar. Och att om de jobbar under fredagsbönen så tjänar de pengar. Att de här pengarna som de tjänar är egentligen en förlust för dem. De här pengarna är en förlust. Subhanallah. Och det är en khasara. Det är ingenting du har vunnit. Du kanske tjänar några tusen, men det är i slutändan pengar som det inte finns någonting gott i. Och sen säger Allah att om bönen sen är slut, fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Sprid ut er då på jorden, alltså gå tillbaka till er arbeten och sök Allahs goda. Då Allah subhanahu wa ta'ala med den första adan förbjöd dem från handel och kallade dem till bönen, så tillät han för dem efter salat att de sprider sig på jorden och söker Allahs goda. Och därför brukade Araki ibn Malik radiyallahu anhu, när han hade bett fredagsbönen, ställa sig utanför moskén. Och han sa: Allahumma, o Allah, jag kallade, besvarade ditt kall och jag bad din obligatoriska bön. Och jag gick ut från moskén för att söka mitt uppehälle som du har beordrat mig. Så försörj mig från ditt goda. Wa anta khayru raziqin. Och du är den bästa försörjaren. Mashallah. Och det berättas också, säger Ibn Kathir här, från vissa av salaf, att den personen som gör handel efter salat al-jum'ah, barakallahu lahu 70 marra. Allah kommer att välsigna honom 70 gånger i hans handel. Den som lämnar handel, går till fredagsbönen och efter jum'ah går tillbaka till sin handel, kommer Allah att välsigna 70 gånger i hans handel. Nah. Och så säger Allah: وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Och minns Allah mycket för att ni kommer att få framgång. Minns Allah mycket så kommer ni att få framgång. Och då säger Ibn Kathir: när ni handlar, köper och säljer och gör era världsliga saker, så ska ni minnas Allah mycket. Och låt er inte distraheras från att minnas Allah med världsliga saker. Låt inte handel och dunja och sånt vara ett hinder för att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Vilket det ofta är. När folk sysslar med handel, man glömmer bort Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför finner man att till och med när det kommer till handel så finns det dua. Som Ibn Kathir nämner. Hadithen om suq. Att den som går in i en marknad och säger: la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, kommer att få 1 miljon hasanat. Och 1 miljon synder kommer att suddas bort från honom. Det finns ett ikhtilaf med den här hadithen. Vissa ulema säger att den är hasan och andra säger att den är daif. Men generellt, yani, det är bra att göra dhikr när man går in i marknaden och när man gör handel. Så att man minns Allah subhanahu wa ta'ala i alla sina tillstånd. Och han nämner också här från Mujahid att han sa: en person kommer inte att vara från de som minns Allah mycket tills han minns Allah stående, sittandes och liggandes. Yani i alla sina tillstånd. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala i den sista versen: وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا إِنْ فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Att om de ser en handel eller något nöje, så skyndar de sig till den och de lämnar dig ståendes. Säg: vad som finns hos Allah är bättre än detta nöje och detta handel, och Allah är den bästa försörjaren. Det sägs att den här versen, och det är autentiskt berättat, uppenbarades då profeten Muhammed a.s. en dag stod och gjorde khutbah. Och en karavan kom med handelsvaror och liknande. Så mitt under khutban så gick folket ut. Och endast 12 stycken av sahaba satt kvar. Och då uppenbarade Allah subhanahu wa ta'ala den här versen: säg till folket att vad som finns hos Allah är bättre än dunja och handel och allt det här nöjet. Och Allah är den bästa försörjaren. Yani, låt det här vara tills efter fredagsbön. Då kan ni handla. Men när det är fredagsbönen, lämna allt sånt här. För det är bättre, mycket mycket bättre för ert världsliga och kommande att sitta och lyssna på fredagsbönen och att be fredagsbönen än den här världsliga handeln. Och det här bevisar också då Allah subhanahu wa ta'ala säger وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, att de lämnade dig ståendes. Att det är sunna att imamen står under fredagsbönen. Varför sitter han inte så här på ett bord? Nej, det är sunna att imamen står under fredagsbönen. Och han nämner också här hadithen där sahaba sa att profeten sallallahu alaihi wasallam brukade be två khutbah och han satt däremellan. Och han läste Koran och påminde folket igen under fredagsbönen. Och denna hadith är muslim. Så vad är sunna? Att imamen kommer in, säger assalamu alaikum, håller en khutbah, sitter. Och ställer sig upp och håller den andra khutbah. Och sen så ber man. Nej. Finns också här lite andra lärdomar som imam Sa'di nämner i slutet på denna sura. Lärdom att det är obligatoriskt att gå till fredagsbönen. Allah säger att om det kallas till fredagsbönen, gå då till fredagsbönen och lämna allting annat. Han nämner också här en annan viktig sak. Och det är att när vi kallas till att göra en dyrkan, en ibadah, om man är sysselsatt med dunja och roliga saker som kanske gör att det känns svårare, så lär oss Allah i den här suran att man ska tänka på akhir. För Allah nämner att vi ska lämna dunja och så säger Allah att det som finns hos honom är bättre. Så tänk på detta varenda gång du ska gå till bönen, vad du än gör, att be är bättre. Eller hur? Du ska fasta, ja det är jobbigt, jag kanske inte kan göra så och så. Att fasta är bättre. Och så vidare. Och tänk på vad som finns och väntar inshallah och ta'ala i nästa liv. En annan viktig princip som Ibn Taymiyyah nämner, vi tar det som sista faidan, det är att allting som distraherar människan från Allahs påbud, som att minnas Allah och att be, är någonting som är förbjudet, även om det i grunden skulle vara någonting tillåtet. Så vi lär oss den här suran att handel är i grunden tillåtet, men om handel distraherar dig från att gå till fredagsbönen så blir den förbjuden. Och det är en viktig princip. Folk frågar ibland, är det halal att kolla på fotboll eller något sånt? Då finner man ofta, eller man svarar med att det får inte gå ut över dina plikter. Det får inte gå ut över salat. Att du sitter och kollar på en match eller du tränar till exempel. Och det går ut över din salat, du missar salat. Då blir det haram. Att träna är halal. Men om det är på det här sättet, då blir det haram. Vi sätter inte världsliga saker före syftet med varför vi finns här, vilket är att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och tyvärr många gör det då. Många muslimer bryr sig inte om jumma, bryr sig inte om salat, utan det är jobb, det är handel, det är utbildning, allt kommer före. Och bönen, om man ens ber, ber man senare när tiden har gått ut. Det här är fel. Och vissa människor, när du säger till dem taqillah, vad gör du? Han säger al-ibadatu amal, eller al-amal ibada. De säger att arbeta i dyrkan. Det är inte en ayah, det är inte en hadith. Det stämmer inte. Nej, om du har en korrekt åsikt, det blir en dyrkan. Men det ska inte gå ut över något som är obligatoriskt. Så tänk på detta. Och vi avrundar här för idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullahu khairan. Mashallah. Och om någon har någon fråga snabbt relaterat till föreläsningen, så får ni ta den. Vi ska vara ute om... Det är okej, okay, vi har hela kalas. Varsågod.